Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 343. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
God middag.
Hej, hej. Det drar ju så smått ihop sig här till årets första match för MFFs härlag mot Silkeborg i Lund på torsdag. Den matchen ska vi prata om en liten stund. Vi ska också behandla det som har hänt och kanske inte hänt i spelartruppen. Ovanliga samtalsämnen som en begravningsceremoni och en konsertkrock står också på agendan. Men allra först så ska vi prata om Jens Stryer Larsen. Är det JSL? Är det redan liksom etablerat?
Jag gillar det annars där. Stryer.
Ja, men det blir så jobbigt när man ska hålla på sig. Apropå sådana förkortningar så är det ju helt obegripligt att inte Anders Christiansens mellannamn lanserades från början, så hade vi kunnat kalla honom för ABC. Det hade varit liksom mycket bättre.
Det här har varit briljant. Nästan alla danska har ju sådana här
mellannamn. Ja, precis. Så det är bara en missad möjlighet.
Alltså, ja, men det är därför jag tror att vi kommer nog gå över så småningom, hoppas jag i alla fall. Minst när man ska sätta rubriken med att man går över till att bara kalla honom för Stryger. Det är ju det som står på tröjan.
Ja. Det blir mycket enklare.
Det är lite komplicerat att han har mellannamnet på tröjan faktiskt. Och då brukar det vara det de plockar bort.
Ja. Lasse Ladegård Nilsson.
Ja, det var inte heller. Slog inte alls.
Nej.
Hur som helst så den danske landslagsmannen som ju då fyller 33 om en månad blev på måndagen officiellt klar för Malmö FF. Och Fredrik, vad är det för en spelare som MFF får in här?
Är ju en väldigt rutinerad dansk landslagsback. Ett fint CV och en väldigt kort patientjournal. Det är väl en korta förklaring. Han har alltså spelat i Austria Wien, i österrikiska Bundesliga och i Udinese i Serie A och Trabzonspor då. Reservation för uttalet i turkiska ligan. Och innan det Brönby och i Nordsjälland där han var lagkamrat med Anders Christiansen. Han har också varit lagkamrat med Anders Christiansen i ungdomslandslag. Ja, vi behöver kanske inte dra hela liksom hans,
nej, det får inte jag.
Hans gärning, men det är en framför allt en höger ytterback eller en höger vingback som har testats i en trebackslinje och i framförallt landslaget har han också spelat till vänster. De har haft Mäle på högerkanten så har han glidit över till vänster.
Ska man ha den här så att säga liksom dubbelkompetensen i liksom, tror du att den gäller någonting eller betyder någonting i MFF?
Ja, framförallt rollen som högerback och wingback. För att där är det inte helt såklart hur MFF kommer att spela, skulle jag vilja säga. Sen tror jag väl att alltså han har ju väldigt fina meriter, oerhört mycket rutin och det kommer ju tillföra mycket. Och, jag älskar ju Anton Tinnholm som spelar väldigt, väldigt mycket, men man måste ju komma ihåg att han hade först en hälseneskada i USA där han var borta länge och nu har han varit borta i snart ett år. Så att allt han spelar är ju faktiskt en bonus än så länge, men det kommer ju att ta tid. Så att det var ju en nödvändighet med en högerbacksvärvning och det förstärker ju defensiven något enormt om man liksom bara tittar på hur personalstyrkan ser ut.
Om man har förstått saker och ting rätt så är det ju hans, kanske de defensiva kvaliteterna som går först.
Ja, alltså det är ju om man jämför honom med till exempel Bussanello så är han ju inte alls en lika inläggsbenägen och offensiv spelare överlag. Men en gedigen spelare som stabil, säker, går inte bort sig defensivt. Och det är ju liksom, är man högerback på den nivån också så länge så kan man ju inte, man har ju liksom inte råd att vara liksom inget ont om allsvenskan, men man kanske, det funkar att vara ytterback och inte ha de allra starkaste defensiva egenskaperna, men internationellt så är ju misstag betydligt kostsammare. Om vi får generalisera lite.
Alltså tittar man meritmässigt nu, jag tror det Fredrik var inne på det när han skrev idag, så om vi nu leker med tanken med en fyrbackslinje med Stryger, Busanello på ytterbackarna och Cornelius och Pontus Jansson i mitten, så är det ju en otroligt meriterad, även om Cornelius inte har de stora meriterna i våra ögon kanske så, men en otroligt meriterad och väldigt, väldigt stabil backlinje. Och då lägger man då till dessutom att man har Martin Olsson och Niklas Moisander som minst sagt rutinerade backups, så är det ju en väldigt intressant uppställning, om ändå lite hög i ålder kanske.
Ska man se det här, apropå det du säger då Max, lite som en reträttpost? Eller är det orättvist? Nej, för honom.
Ja, på ett sätt är det väl det. Det är ju inte ett... Det är ju, man lämnar ju liksom kontinenten så att säga och flyttar till Norden, och det är ju inte den starkaste ligan. Så visst, på det sättet så blir det ju ett steg tillbaka, men det kan ju också bli en nytändning, en annan form av utmaning att föra ut ett lag i Europa igen. Och liksom, han vet ju sett vad MFF har presterat. Och, alltså, MFF har ju spelat på en högre europeisk nivå än vad han själv har gjort i de klubbarna. Han har två Europa League-gruppspel då, och en rad kvalmatcher med MFF. Har ju faktiskt nått de här gruppspelen, och det kan ju såklart vara en liten nytändning och en annan form av utmaning.
Jag tror att det hade gått till typ Odense i danska ligan, hade väl kanske varit mer en reträttpost, tycker jag. Nu är ju Malmö FF spelare i Europa och har hållit en väldigt hög nivå, och därför tror jag inte att man behöver se det som en nedvarvning på det sättet. Spela inför fullsatta läktare. Det är klart, ekonomiskt så blir det ju alltid en flytt tillbaka. En form av reträtt. Men det är ju, det behöver ju inte innebära att det innebär det idrottsligt.
Han har ju gått isär med Transmosoro i förra veckan och bröt kontraktet där. Då kan man ju liksom förutsätta att MFF har fått skicka upp en rätt kraftig sign-on och en får en bra grundlön också här. Det liksom kliver in ganska tungt på honom.
Samtidigt som hon slipper betala övergångssumman. Mm.
Ja, han har ju också en landslagsplats att försvara, även om han spelade ju ganska mycket här i början av EM-kvalet. Sen var han skadad lite under hösten, men han har varit med i truppen igen i på slutet.
Och där har ju Anders Christiansen bevisat att man kan absolut nå det danska landslaget genom att prestera bra i allsvenskan. Så att just ur landslagsperspektivet tror jag inte han behöver vara så orolig för den här flytten.
Nej, och det innebär väl också att i ett kort perspektiv så behöver man inte prata om att varva ner alls. Därför att det är ju faktiskt så att Danmark ska spela EM i sommar. Och har man varit med i truppen på hela den resan fram, så vill man ju garanterat vara med där också. Annars hade han säkert stannat i Turkiet den här veckan.
Ja, han äventyrar nog inte sin EM-medverkan. Det hade han nog inte valt att röra på sig.
Jag kan ju säga det förresten då, att Trabzonspor ligger ju nu trea i turkiska ligan. Efter, visserligen ganska långt efter Fenerbahçe och Galatasaray, men före exempelvis Besiktas. Hur påverkar hans intåg truppens struktur då? Jag tänker liksom åldersmässigt och medborgarskapsmässigt och sådana saker.
Ja, det blir ju lite för många importspelare i truppen. En allsvensk trupp får innehålla 20 man och 9 av dem får vara födda i utlandet. Det finns lite specialregler också. Du kan vara utlandsfödd, men om du har varit 3 år som tonåring och liksom man bedöms ändå ha gått igenom akademin så pass länge att man klassas lite som en inhemsk spelare då. Men i MFFs fall, om man räknar de mer eller mindre etablerade spelarna, så rör det sig om 12 stycken då. Och där är en av dem Ricardo Friedrich, som MFF kommer vilja ha med till alla matcher. Och det betyder att MFF alltså måste, om det var allsvensk match idag eller imorgon, ställa över 3 utespelare då. Och då vill man ju lätt spekulera vilka det skulle kunna vara då, men man kan väl tänka sig då att det kanske rör sig om Abubakari är möjligtvis en, Sören Rex ligger väl farligt nära, Niklas Mosander ligger nära, har jag missat någon här, Sebastian Jörgensen kanske är lite tveksam också, men det är ändå etablerade spelare, stora namn som man är tvingad att ställa utanför. Och man kan ju alltid säga att det kommer komma skador under den säsongen. Det kommer det ju göra på de utländska spelarna förstås. Men det kan ju också vara så att skadorna kommer på de svenska spelarna. Och då blir ju läget nästan än mer prekärt. Och om man får in ett väldigt bra bud på några svenska spelare, kan man sälja dem då om truppen är sammansatt som den är nu?
Nej, och dessutom om man inte skulle göra sig av med någon av spelarna som finns i truppen nu, så ställer du ju till det om man tänker i termer av en anfallsförstärkning. För den är väl svår att hitta bland svenska medborgare som jag känner det i alla fall.
Nej, det är ju Fredriks Per Frick då.
Ja, men det var väl i sig ingen högoddsare att Abubakari försvinner på något sätt om det skulle bli aktuellt. Sen är det väl det som Fredrik är inne på, det är väl alltid så nästan så att någon är skadad eller avstängd. Mm. Rent matematiskt så kommer det väl kanske vara så, men det är fortfarande ett dilemma och det är ju inget bra för att det kan skapa en oro i truppen. Där kan man ju säga också att fotbollen skiljer sig en del från andra idrotter, för i vissa andra sporter så har du varit väldigt länge i ett land så räknas du som en svensk spelare. Men så räknar ju inte fotbollen.
Varför inte det?
Ja, det kan tyckas lite konstigt om man tittar på en sån som Sören Rex som måste ha varit här i, jag vet inte.
Det måste vara 10 år.
10-12 år.
Ja, precis. Med IFK Göteborgs tiden inräknade. Ja. Jag har varit väldigt, med Anders Christiansen också varit här väldigt länge. Och...
Ja, för Sören Rex har väl varit i obruten följd också.
Ja. Dessutom, ja. Mm.
Nej, det blir lite speciellt. Men det är ju den ena delen av det. Det kommer ju kanske lämna en, två utländska spelare. Men det är fortfarande så att man kommer behöva lämna ut någon i matchtruppen. Och det blir också en signal att MFF har ju också från de yngre leden också spelare som klassas som utländska, de har inte varit riktigt tillräckligt länge i. De kan ju liksom, deras hopp om att få göra några allsvenska minuter är ju inte jättestora heller då, även om det är ett ganska ringa problem så som truppen ser ut nu. För att det är ju också, det är en annan aspekt av den här värvningen, att det är tydligt att MFF vill ha ett etablerat manskap i år som ska ta sig ut i Europa. Det har man ju haft många säsonger i rad. Medelåldern har ju varit konsekvent bland allsvenskans högre, om inte den högsta. 33 år då, om 21 februari tror jag. Jag vet inte varför jag kommer ihåg det, men då fyller han i alla fall. Så att, ja, det är, den här föryngringsarbetet, det är ju, ja, det går sådär, men...
Men sen har man ju också en osäkerhetsfaktor. Jag tänker att det är spelare som kan försvinna. Jag tänker både Bussanell och Cornelius är väl spelare som kan bli aktuella. Som dock har det emot sig att de inte är EU-spelare, någon av dem. Men det finns ju en stor sannolikhet att klubbar utomlands är intresserade. Inte minst av Bussanell, skulle jag kunna tänka mig.
Apropå en lite äldre trupp då, så det har ju funkat väldigt bra för MFF. Det är ju bara att titta på de senaste årens facit. Liksom. Gulden man har vunnit och Europaspelen man har nått. Kanske att man skulle vilja liksom ändå öka den här Hugo Larsson-kvoten lite grann och få in sådana fullträffar lite oftare.
Ja, det är väl det dilemmat just som när man når något MFS-nivå, så är det dilemmat lite grann det här att man är så pass bra så att man vill vara med och slåss i Europa. Men man kan ju inte slåss på lika villkor. Det innebär att det här mellanskiktet, spelare mellan 25 och 30, är ju väldigt svåra att komma åt. För de är ute i större klubbar helt enkelt.
Ja, och de är väldigt dyra. Ja. Och man har inte så jättegod förhoppning om att kunna sälja dem vidare dyrt sen heller.
Så det är ju som du är inne på, det är ju en dubbelbotten. Dels att få hem rutinerade spelare som känner att de har mycket att ge. Och där har ju Malmö i många fall liksom haft exceptionell framgång med spelare som Marcus Rosenberg, Berang Safari, för att ta två exempel. Men sen är det ju att också den här balansgången med att få fram och släppa fram de yngre. Och där har man ju haft svårt, framförallt på den offensiva delen. Man har ju fått fram mittbackar genom åren och en del mittfältare, men riktigt bra anfallare är väl sen Zlatans tid.
Ja, och det känns ju som att den största möjligheten till föryngring fanns ju lite grann förra året när man på något sätt ändå började om. Men sen när det gick så himla bra i starten så försköts ju målsättningen ganska snabbt.
Och då hamnar man ju lite grann i ett annat läge. Nej, jag tänker att den här utlåningsverksamheten som ju har varit väldigt stor de senaste säsongerna, den finns väl ingenting som talar för att den modellen kommer att ändras inom de närmaste åren. Nej, det är ju enda möjligheten. Liksom.
Nej, och det är möjligtvis så att MFF får tänka om och kanske inte skriva kontrakt med riktigt så många spelare utan vara lite hårdare i sitt urval. Helt enkelt.
Ja, det är alltid svårt också, för att det var ju lite det man hoppades göra den Magnus Persson våren 2018, man hade lite mer tajt trupp och man skulle liksom verkligen välja några etablerade och liksom komplettera med då några yngre. I det gänget ingick ju bland annat Mattias Svanberg då den tiden. Men det följde samman ganska snabbt, och så var man några rutinerade värvningar den sommaren, så var man lite grann tillbaka i den. Så, och det är liksom, det funkar ju. Så att det är ju svårt liksom.
Apropå det utlänningskvoten, så kan man ju tänka vidare där. Det är ju tur att man har lyckats låna ut spelare som Siby och Chalussi i alla fall. Jag vet inte om det är någon ytterligare. För att man har ju faktiskt ännu fler utländska spelare under kontrakt.
Lomotey finns ju också som går där under.
Innan vi lämnar Jens Trygger Larsen, så tänkte jag fråga, eller det har med honom att göra åtminstone, för under de senaste veckorna så har det ju gjorts ett ganska stort nummer av vänskapen mellan honom och Anders Christiansen, och man kan ju konstatera att det ändå har haft en ganska stor påverkan på den här affären. Men det jag undrar är egentligen om, eller det faktum att affären nu har blivit av, säger det något om MFFs syn på Anders Christiansens fysiska status och framtid, tycker ni?
Spekulation deluxe. det som är sagt kring Anders Christiansen är ju sagt, så att säga. Så att jag,
det är inte mycket.
Nej, men det är svårt att, jag har svårt att säga att det skulle betyda någonting extra, så att nu värvar vi den här killen för Anders Christiansen har gett grönt ljus att han spelar 2024 fullt ut.
Därmed så känns det mer och mer så att AC liksom, vad ska man säga, hamnar i en tryggare situation i Malmö. Jag har ju svårt att tro att han skulle flytta på sig för att spela någonstans. Det var väl det, så det har spekulerats långt tidigare innan det här med hjärtat dök upp, att han kanske skulle vilja ta en sväng till ute i Europa, men så att det är väl, de signalerna tycker jag är ändå rätt tydliga, att med tanke på hur han tränar, att det finns väldigt stora förhoppningar, eller att man i princip räknar med att han ska kunna komma tillbaka. Och det är väl några avgörande tester rätt så snart, vad jag har förstått.
Ja, det ska väl sägas också att de här träningarna som har varit nu den första delen av säsongen är ju, kanske jag till och med nämnde i förra podden, men att Anders Christiansen har ju sett oerhört bra ut. Alltså, det är ju som att han inte har varit borta. Det är ju hög nivå på allt han gör, och han är dominant i de flesta övningar, och det är liksom häftigt att se. Inte för att man hade glömt av det när han varit borta ett kort tag, men det är tydligt att det är en sån klassspelare. Framförallt man ser det på de här små övningarna. Där det är ofta där man kan skilja mellan spelare, om det är en toppnivå eller mellannivå, eller någon som kanske behöver liksom söka sig vidare. Att man, vissa har goda ambitioner och vill göra saker som man ser, men det där är en rätt intention, men de klarar inte riktigt av det. Och sen är det de som inte, helt enkelt inte hänger med. Och sen så finns Anders Christiansen och några till där som är bara liksom, som bara gillar läget och kan hantera i stort sett alla situationer på bra sätt. Det är liksom några som sticker ut där som är extra bra. Och där är ju Christiansen, Nanasi och Ali är ju andra som klarar av det där oerhört bra. De här små, snabba övningarna på kort, liten plan.
Jag tror inte man ska förringa det här med vänskapsband. Alltså att det är klart att de här killarna snackar med sina vänner ute i Europa och var de än finns i världen. Och att AC har pratat väl om MFF och att de känner att de kan komma närmare varandra, så är det säkert sånt som påverkar. Hade Stryger varit god vän med Jonas Knudsen, så hade det kanske inte blivit samma utveckling.
Han ska ju spela i tröja nummer 17 med MFF, samtidigt som Otto Rosengren får tröja nummer 7. Så en liten rokad där. Vem hade nummer 7 innan? Kan det någon som kan säga det så här på?
Inte på rak arm.
Fredrik?
Nej, jag har ingen aning. Det var inget
som dök upp sådär.
Det känns som att tröjnummer lite har spelat ut sin roll. Väger inte riktigt så tungt som det gjorde förut.
Jens Stryger Larsen kommer ju att ansluta till MFF på träningsläget, så han är ju inte aktuell här för träningspremiär eller första matchen mot Silkeborg. Men det finns ju mycket annat, tänker jag, att titta efter. Vad är ni mest nyfikna på i den här premiärmatchen? Max, du får ordet först.
Ja, för att vara lite trist först, så brukar ju inte de här första matcherna ge så där väldigt mycket, tyvärr. Det brukar vara ganska ofta rätt dåliga tillställningar. Men ska jag säga någonting, så med tanke på det man fick se från landslagslägret nere på Cypern, så vill jag gärna se om det ser så bra ut som det såg ut där, trots att det var vattenskidor där nere på planen.
Tänker du på någon särskild individ eller alla?
Nej, jag tänker faktiskt på alla MFF-spelarna ur olika aspekter. Kanske, alltså, Isak Kiese Thelin vet man vad man har, så honom förväntar man inte så jättemycket av på det sättet. Men jag tyckte att Tahar Ali såg otroligt vass ut på kanten, och jag tyckte att Otto Rosengren hade tagit de där stegen som man hoppades. Alltså, det kändes precis som att han lite Hugo Larsson lyft där faktiskt.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig, backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död, så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Just. Sen är det ju kanske för mycket att dra växlar på en enda match. Och Sebastian Anasi gjorde ett mål, och det där är mer om förväntan. Liksom, kan han utveckla lite till, så finns det ju en oerhört stor potential och en stor säljrisk på honom i sommar.
Ja, då är man ju nyfiken på. Kanske det handlar mest om att ta liksom nästa steg i de stora matcherna. Ja. Det kanske man inte kan, där kanske man inte kan sortera in Silkeborg på Klostergården. Men
jag tyckte alla fyra MFF-arna gjorde insatser där nere som var intressanta.
Mm. Får vi se om de bedöms behöva, eller kanske bedöms att stå över den här matchen, att det skulle vara bäst för deras kroppar, och man har liksom fått nollställa dem lite igen efter superläget, och eller om man bara kör på sådär. Henrik Rudström lär ge svar på det på träningen inför match här på onsdagen. Jag är lite, just med tanke på att Oskar Lewicki är borta, så har det ju ändå uppstått ett truppmässigt en truppmässig plats där på mitten som är liksom up for grabs lite grann. Ska bli lite spännande att se om någon av de yngre kan visa framfötterna. Det är ju i de här matcherna de faktiskt ska ta för sig och visa att de är redo. Skogmar, okej, han har mest spelat på en kant hittills, men där finns ju, han har spelat in mittfältare i ungdomslagen, och kan han göra en bra insats på in mittfältet om han får chansen där. Och Zakaria Lokili är en annan ung spelare som det har liksom pushats lite för här på försäsongen från både Nanasi och Rydström har nämnt honom. Sen Hugo Bolin, är han redo att ge Sebastian Jörgensen en ordentlig match? Lite sådana, ska vi säga marginalspelare liksom, någon som visar rejält där.
Ja, men det är ju lite med tanke på konkurrensen i truppen och så är det ju, det finns ju ett antal spelare som ändå spelar liksom, så att säga, ja, för sin plats i truppen. Jag tänkte inte lånas ut.
Jag tänkte faktiskt precis på det där, för att när jag var nere på en av de här träningarna och träffade Henrik Rydström, så tryckte han just på det att de här utlånade spelarna, de hade i princip de här två veckorna på sig, som han uttryckte det. Så att det är ju, och det vet jag av tidigare erfarenhet också, att det är ju sällan någon på träningslägret plötsligt får jättemycket chanser, utan där är den här första matchen säkert väldigt, väldigt viktig. Sen om jag ska nämna en spelare till som jag kommer tänka på sen, det är naturligtvis om Friedrich får stå i mål. Eftersom det är en liten annan målvaktstyp.
Hur är det med hans...
Han var ju skadad i tummen, ja. Och där blev jag lite fundersam, därför att Det är ju faktiskt så att Rosengårds målvakt Cummings råkade ut just för ett brott i tummen. Någonstans läste jag att det var något litet brott i tummen och hon har varit borta ganska länge. Så att jag blir lite...
det är en lite olämplig skada
från målvakt.
Det måste man säga. Vi får se.
Så det kanske inte alls, jag vet inte om han...
Det är inte sagt någonting annat än att han ska avlastas delar av den här veckan. Så det blir lite svårt att veta vad det betyder. Jag tror inte MFF tar någon risk med honom. Men jag tror inte att Johan Dahlin står heller.
Nu har Fredrik knäckt mig helt här. Landslagsspelaren ska vila. Och då
Nej, jag vet fan. Det blir svårt att... Det blir som Joel Berget sa om de här matcherna, ja. Att det är liksom det är mycket snack om de unga, att de visar framfötterna, men sen när det drar igång så är det ändå oss äldre som man liksom bygger laget kring.
Nej, men som sagt, ska någon sticka fram så måste de ju göra det nu, så att som Fredrik nämnde, så Hugo Bolin är ju en sån spelare där, som väl är den av de utlånade som man känner sig mest nyfiken på, tycker jag i alla fall.
Verkligen. Ja, det finns ju spelare att välja bland. Truppen är fortfarande väldigt stor. Men vi kan väl stryka några i alla fall. Martin Olsson och Oskar Berg är ju inte aktuella. Och Anders Christiansen spelar ju inte heller förstås.
Oliver.
Vad sa jag för något?
Oskar.
Oskar Berg. Det är mycket Oskar nu.
Ja. Ja. Så är det. Vi går vidare. För en vecka sedan ungefär, eller drygt, så gick Oskar Lewicki av träningsplanen skadad, och i onsdags den 17 januari meddelade MFF att han drabbats av en korsbandsskada som sedan dess då har opererats. Lewicki fyller 32 år i sommar. Han har haft stora skadebekymmer de senaste åren och hans kontrakt går ut vid årsskiftet. Under sina bästa år så var han ju allsvenskans bästa defensiva mittfältare, tillräckligt bra för att platsa i landslaget också. Men nu är frågan, Max, om MFF-publiken har sett det sista av Oskar Lewicki.
Ja, det är, väldigt...
är det för pessimistiskt att lägga ut det på det viset?
Alltså det är väldigt tråkigt att behöva resonera i de termerna överhuvudtaget. Men det är klart att hans resa tillbaka ser väldigt, väldigt tuff ut. Så som du ställde frågan skulle jag kunna säga, nej, jag undrar om inte han kan tänka dyka upp i någon annan roll i Malmö FF framöver. För det tror jag inte alls är omöjligt. Men det med all respekt för honom så kommer det ju krävas enormt mycket för att han ska kunna komma tillbaka. Och precis när du började prata om det här så tänkte jag att det kan väl vara så att senast i sommar att vi får en liten hint om förhoppningarna finns eller ej. Och det är om man förlänger hans kontrakt med ett år för att liksom ge honom den chansen att komma tillbaka fullt ut.
Lex Moisander, tänker
jag. Typ, ja. Nu är det lite olyckligt för Lewicki då att han skadar sig så här tidigt på säsongen. För att, ur den aspekten. Därför att han har ju ganska mycket kvar på sitt kontrakt nu. Hade den här skadan kommit i september, då tror jag säkert att han hade fått förlängt direkt faktiskt. Av många ekonomiska skäl och försäkringsskäl och allt möjligt. Så att jag pratar lite runt, men jag har oerhört stor respekt för Oskar, men när man ser hans skadehistorik de senaste åren så är det ju ytterst osannolikt att han skulle kunna komma tillbaka. Nu tror jag att vi sa likadant om Moisander för när det hände honom. Så att man ska väl inte stänga det där. Däremot så ska man vara väldigt tydlig med att Oskar kommer ju inte att spela fotboll den här säsongen. Det kan vi utesluta helt och hållet.
Har du Dr. Lindstrand några tillägg att göra?
Nej, det har jag väl inte. Men jag tror ju att MFF ger honom ett år till en chans. Om han vill då förstås. Det kan ju hända att han tycker att Trelleborg har en spännande satsning. Och de är ju kända för att kunna erbjuda rätt höga löner för att vara en superettan klubb. Kan hända att han väljer att gå dit istället. Allt svårt att säga, men jag tror att MFF kommer erbjuda honom ett nytt avtal som sträcker sig även över nästa säsong. Herregud, det här är ju en spelare som har liksom varit en grundbult i framgångar en bra tid och liksom kunnat varit med och fört klubben till den status den har nu. Så att det kan man ju lätt tycka att han är förtjänt av också.
Han måste ju vara den som sammanhängande har längst tid i MFF. Tänker jag nästan, eftersom Johan Dahlin har varit iväg någon sväng här.
Han kom ju alltså, skrev på i november 2014, tror jag det var, och så anslöt då i början av 2015. Han alltså skulle dratt igång sin, eller han hann ju faktiskt med några träningar och drog igång sin 10:e MFF-säsong.
Alltså, jag vill bara understryka det Fredrik säger, alltså, MFF kommer ju att lyssna på honom och se till att han så att säga har en rimlig valmöjlighet, det är jag också helt övertygad.
Vi får se vad som händer där framöver. Vad har hänt i övrigt då? Ja, Noah Eile har som väntat sålts till MLS och New York Red Bulls. Mame Sibi har lånats ut till Bastia i Ligue 2. Och David Edvardsson lånas ut ytterligare en säsong till Landskrona Boys.
Ska dock sägas att Edvardsson faktiskt fortfarande tränar med Malmö FF. Han var på träningen idag och han ser 20 minuter ungefär innan vi...
Han kanske kör dubbelt än så länge.
Precis, precis. Han har ju haft en skada, det är möjligt. Han ska rehabba klart den innan han ansluter.
En som däremot inte lånas ut till Boys igen är Samuel Kotto, som dels har förlängt sitt kontrakt med MFF till 2026 och dels lånats ut hela säsongen till IFK Värnamo. Och den utlåningen triggade ju en liten ordväxling mellan de ordväxlingssugna gamängarna Simon Tern och Henrik Rydström. Där Tern ifrågasatte om det verkligen fanns två eller tre mittbackar som var bättre än Samuel Kotto i Malmö FF. Eller ens i hela allsvenskan. Och Rydström gav snabbt svar på tal. Men hur... den frågan man vill... Jag undrar här egentligen, vad tror ni att man kommer få se av honom i Värnamo?
Ja, det ska bli jättespännande. Han var, kändes ju otroligt oslipad i början, vilket ju såklart inte är något konstigt när man kommer som tonåring från en miljö som fotbollsspelare i Kamerun till liksom, lite mer strukturerade svenska fotbollsspelandet. Första tiden i Olympic var väl rätt mycket upp och ner. Det handlar ju liksom om att lära sig ett nytt sätt att försvara egentligen, men även i Landskrona så kände jag, såg en tidig derby mot Trelleborg där han tar ett andra gult kort ganska tidigt i matchen genom att liksom gå brutalt hårt in. Det kändes också lite oslipat kanske, men alltså han spelar ju verkligen till sig en ordinarie tröja och en av lagets bästa spelare när Boys gjorde en rätt stark höst i Superettan.
Det var ju lite så att Boys gick som Kotto gick. Mm. För sen så spelade han sämre på slutet och det gick också laget betydligt sämre. Mm.
Nej, men det säger ju någonting, som sagt, bara 20 år och jag tror att den här utlåningen är perfekt för honom, förutsatt då att han kniper en tröja i Värnamo, men får man tro Simon Tern så ska han väl kunna liksom välja av raka på vilken plats han vill ha i laget mer eller mindre. Det hade han ju inte fått i MFF. Visst, Pontus Jansson kan gå sönder, Derek Cornelius kan gå sönder och Niklas Massand kan gå sönder, men för Kotto just nu så känns det som en gjuten plats. Och det är också att Värnamo spelar en fotboll som inte är helt olik den MFF spelar, om än med andra medel då. Man har inte riktigt samma trupp får man ju säga. Vilket Henrik Rydström också sa. Men med in so many words. Men bra flytt tror jag.
Det finns en tydlig, liksom, det första Olympics eller Landskrona Boys sen Värnamo. Är det liksom, är det MFF som är det logiska steget, nästa steg?
Ja, men alltså det är det väl, jag tänker just, alltså Värnamo kändes som ett väldigt bra val eftersom det var ett lag som gick bra i fjol. Så att han inte hamnade som Hugo Bolin hamnar i Degerfors som liksom sladdar och kämpar och krigar.
Eller som,
liksom,
eller som Noah Eile i Mjällby som spelar ett helt annat spel.
Ett annat spel, men ändå, han var ju ändå ett lag som sammantaget gick bra så att säga. Så att det här året kommer väl att visa helt enkelt om han är MFF-material. Det känns väl alldeles utmärkt. Mm. Sen är det, tycker jag det är lite roligt med Simon Tern, även om han kanske tar i lite för mycket ibland. Att han sticker ut precis som sin gamle far alltid gärna ville göra. Och var lite obekväm och lite tuff i sina tankar. Det skadar väl inte oftast.
Nej, jag har inget emot det.
Nej, men det är ju lite intressant det där annars, om det skulle att just med när vi nämner Eile så är det ju faktiskt ännu en spelare som aldrig slår igenom i MFF, men ändå säljs för bra med pengar. 10 miljoner sägs ju vara MFF har fått för honom. Och Sarri är ju en annan som gick ungefär samma väg, även om han spelade lite mer i MFF.
Eile är ju ytterligare en i den här raden av mittbackar och det är rätt fascinerande tycker jag. Den är ganska lång nu om man bara tittar på de senaste åren med Denis Sadzikadunic och Anel Anel Ahmedhodzic som har gått vidare till proffslivet. Innan dess Pontus Jansson, Filip Elander, alltså det finns hur många som helst i princip.
Sen är det väl så med Eile också att det är, ja, önskvärt är ju alltid att en sån spelare slår igenom i Malmö FF, men det är ju bara att titta på MFFs mittbacksuppsättning de senaste åren. Det är ju liksom i en enskild match så ser det ju prekärt ut, eller prekärt, men det ser ju liksom, Det blir ju ögonfallande när Noah Eiles Mjällby slår MFF två gånger om på en säsong, men det handlar ju om liksom Mjällby vann ju trots att det inte är allsvenskan, utan det gjorde ju MFF, och det är liksom det handlar om, och de mittbackarna som MFF har Eile en chans där? Nej, men då får han ju välja en roll på bänken då, där man får spela de matcherna som ges, och det är liksom, det är inte säkert att han tyckte att det varit fantastiskt heller, så att nej, det är ju olyckligt. Alla kan ju inte få chansen. Det finns ju inte så många mittbacksplatser. Så det är ju liksom, vad ska man säga, inom situationstecken, och förbannelsen för att vara den bästa klubben.
Den 11 januari fördes Bosse Larsson, MFFs största genom alla tider, till den sista vilan. Och det inkluderade ett sista ärevarv på Malmö stadion. Max, hur fungerade det här som hyllning, tycker du?
Jag tyckte att det kändes väldigt annorlunda och väldigt osvenskt från början. Sen tyckte jag att det fungerade mycket bättre än vad man... Alltså det var väldigt svårt att veta hur det skulle...
Vad hade du för farhågor?
Farhågorna var ju, eftersom det är mitt i vintern, det är kallt, det är tidigt på eftermiddagen, man vet inte hur många människor som kan sluta upp. Alltså det är liksom ett sånt där... Det kunde ju blivit jobbigt om det inte kom så mycket folk. Men nu kom det mycket folk, och jag tyckte att det blev en fin och värdig dag för honom. Liksom där det började med själva begravningen i mycket, mycket mindre krets, så som Bo Larsson ville ha det. Men att han också någonstans, så som jag lärde känna honom, tror ändå att han hade känt en värme och att han fick ta adjö av supportrar och sin gamla hemmaarena.
Fredrik, har du något att tillägga?
Jag har fortfarande inte riktigt landat i vad jag tyckte om det. Det var annorlunda, så kan jag väl säga.
Ja.
Alltså de röster man hörde också av folk som var där, för det var en hel del som dök med, som jag pratade med, så de kände en värme att det blev bra. Som sagt, det var ju oerhört osvenskt sätt att göra en sån här grej på. Och det jag tror man ska ha med sig i minnet är liksom, det är ju också att det kommer ju bli mer hyllningar av honom framöver. Men jag tror att på något sätt behövde staden få ta farväl av honom också. Och han behövde ta farväl av staden.
Vad gäller Bosse Larssons eftermäle då, hur ska man, eller hur tolkar du, Max, liksom det som har sagts från MFF i olika sammanhang?
Har det sagts någonting?
Ja, men, jo, en del har sagts faktiskt. Det kommer att hända, alltså, denna veckan ska MFF ha ett styrelsemöte där man ska ta upp frågan om ett varaktigt hedrande av både Bosse Larsson och Christer Christensson. För vi ska inte glömma att båda dessa ikoner gick bort 2023. Och Anders Pålsson har ju då antytt att i termer av att någonting som kan finnas både inne och ute, och han nämnde bysten på Erik Persson, att det kommer att finnas någon anknytning till museet på något sätt. Så att det är väl så långt det har kommit där. Vad det gäller tankarna på en staty, så är det ju en kommunal fråga i första hand, för det är inte så att MFF reser en staty av honom. Då skulle man ju göra det inne på stadion i så fall, och det verkar inte så. Och sen vad det gäller det som både Fredrik och jag har propagerat för, vad det gäller namnbyte på stadion, så menar ju Anders Pålsson att Eleda har ju ett optionsår på det avtalet, och diskussioner förs väl tydligen om en förlängning av det. Så han menar väl på att det är lite svårt, då skulle det i så fall vara ett dubbelnamn, Eleda Bosse Larsson stadion, om Eleda vill det, men det verkar väl inte så troligt. Däremot så kan man ju i Europa spela, eller som vid enstaka matcher, det heter ju Bengt Madsen stadion i en match, kan man ju välja att
det känns ju lite att det, döpa om den tillfälligt.
Nej, det känns, däremot kan man ju använda det i Europa spel. Sen finns det ju då en motion redan inlämnad kring det här, där man går någon sorts medelväg och säger att grundnamnet borde vara Bosse Larsson stadion.
Jag ska göra det lätt för mig när det kommer till den typen av diskussion, att det bara blir så här, löst det. den kan absolut få namnet Bosse Larsson stadion. Det är bara att lösa det.
Och sällan har väl Fredrik och jag varit mer överens, för jag tycker precis likadant. Jag har ju sagt att Leda, jag tror jag sa det här i podden när Bosse hade gått bort, att han skulle fyllt 80 år i maj månad. Det hade väl varit ett utmärkt tillfälle för Leda att tala om att nu släpper vi det här namnet och syns på annat sätt på stadion. För det här handlar inte, det handlar ju om Malmö FF, och det handlar om Bosse Larsson, det handlar om staden Malmö. Jag tycker det ska det någon gång göras en sån här sak, så är det nu.
Inte Strawberry Stadium då?
Nej, när det dök upp så blev det ju kanske ännu tydligare liksom hur sånt här kan fara iväg till, jag ska inte säga vansinnigheter, men märkligheter i alla fall.
Bosse Larsson Fields Forever, det kunde det heta.
Det kan jag också säga, bara så att inte folk undrar. Bosse Larsson hade ju sin begravning i Husie kyrka. Men han kommer att vila i en minneslund på Östra kyrkogården. Så att alla vet det som eventuellt funderade på att försöka besöka honom.
En sak runt Malmö FFs säsong som också har dykt upp de senaste dagarna är ju det här med konsertkrocken. Berätta, Max.
Ja, den är ju lite udda historia, men den har ju sina undertoner, om man ska uttrycka det så. Det är så att Malmö FF har ju sedan länge ett samarbete med symfoniorkestern i stan, och det har ju bland annat relaterats till de har ju spelat hymnen vid ett par tillfällen på stadion och så vidare. Och redan i september i fjol så annonserade man ut att det skulle hållas i en serie konserter som heter Mitt hjärtas Malmö eller något liknande. Skulle hållas konserter kring Malmö FF och sånger, eller ja, melodier runt Malmö FF. Och datum lades fast 23-24 maj, en konsert den 23 och två den 24. Och det tyckte man säkert var ganska säkert eftersom den 24 är en fredag. Men nu har alltså Svenska Fotbollförbundet, Svenska Elitfotboll och naturligtvis Malmö FF varit med och lagt mötet MFF Kalmar den 24. Så att det dessutom överbryggar de båda konserterna som redan är lagda där. Och det här det är inget världsproblem, men det är en lite märklig situation man har hamnat i. Och jag tror den är lite pinsam för MFF faktiskt. Man ska komma ihåg att det är inte slutsålt, men det kanske är ett par tusen människor som har köpt biljetter de här konserterna, och som normalt sett förmodligen de flesta av dem ser MFFs matcher i någon form.
Den tar ju, konsertsalen tar ju 1607 sittande plus 100 på körläktaren. Så om båda skulle säljas slut så är det ändå 3400.
Ja. Och så många är inte sålda nu, det vet jag. Men och nu, klart, nu köper väl ingen just i det här läget när det här är osäkert. Annars är det ju ganska långt tid fram till konsert. Men alltså, när man talar om i hela det här att det här ska bli en speciell kväll för Malmö och Malmö FF och vår gemenskap, så blir det ju lite märkligt att herrlaget skulle spela allsvensk match samma dag. Jag tror ju i grunden att det är enklare för Malmö FF att flytta matchen än att ändra hela konsertkonceptet, eftersom det är många inblandade. Men både publik, för man ska komma ihåg, de som har biljett i MFF Kalmar, det är ju de som har årskort. Det är ju inte de som har köpt lösbiljetter, och de har ju inte släppt det heller. Så att, men båda parter har ju sagt att de ska försöka lösa det på något sätt, så vi får väl ett svar snart.
Men är det här med fredagsmatcher, är det liksom en grej i allsvenskan?
Jag vet inte, har du tittat närmare på spelprogrammet, Fredrik?
Ja, fast jag har det inte i huvudet.
Va?
Ska jag se om jag kan få upp det?
Damansvenskan har ju kört fredagsmatch under
förra. Jo, det känns ju lite som ett sånt ett grepp för idrott och serier som har haft lite svårt att hävda sig i konkurrensen. Som handbollen har ju kört länge på fredagar också.
Ja, basketen var också fredagar för att det inte vann som konkurrens.
Men därför känns det konstigt om fotbollssvenskan generellt skulle...
Det har varit någon match.
Jo, men det har ju varit undantag. Där,
ja, precis.
Ja, men vad är det en grej med fredagsmatcher?
Ja, det är två grejer. Det är ju alltså två matcher då som spelas den 24 maj. Och det är Elfsborg, Halmstad, Malmö FF, Kalmar. Det är alltså Malmö FF och Elfsborg spelar båda i Europa detta året. Det kan hänga ihop med det. Det är inte de omgångarna som är flyttade, omgång 11 här. Men att man har fått liksom laborera lite med schemat för att lagen ska kunna få tillräcklig återhämtning mellan sina matcher. Så det spelar in möjligtvis.
Ja, det ser lite så ut. Jag ser det just MFF Elfsborg möts sen den 28 faktiskt.
Mm.
Så det är lite så här, men det är klart att det här måste gå att hantera på något sätt, för eftersom vi inte har behövt göra så här tidigare. Så.
Mm. Just den veckan är det ju svårt för MFF. Man har Häcken borta den 20 maj. Vilket alltså är en måndag. Och sen har man Kalmar hemma på fredag. Och sen då Elfsborg i veckan därpå.
Nu har vi avverkat ganska många ämnen på ganska kort tid. Men jag tänker ändå fråga om det finns några fler tankar som behöver uttryckas.
Ska jag nämna lite kort bara damsidan så har de faktiskt också premiär i helgen. De möter Eskilsminne i sin uppstart inför Elitettan-debuten. Och sen bara en liten rolig detalj är att två stycken Malmö FF-tjejer åker iväg med F17-landslaget. Vilma Seder och Nova Rolfsson. Och det kanske inte är så anmärkningsvärt i sig själv, men det är faktiskt så här att i maj månad så spelas U17-EM här i Malmö och i Lund på Klostergården och gamla idrottsplatsen, eller Malmö idrottsplats då. Så att för dem är det ju naturligtvis en väldigt viktig resa och det vore ju kul om det här landslaget kryddas med lokala spelare också. Eftersom, vad jag vet, inte FC Rosengård eller Trelleborg har någon i detta landslag.
Härligt med ett rent konstgräsmästerskap.
Ja.
Ja, det kan säkert bli bra ändå. Då säger vi så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 343 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Hej, hej då!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.